använd så mycket AI som möjligt hos individen. Det är först då man också ser möjligheterna med AI. Så att det skulle vara en sån här första rekommendation till en kommun att okej, men frigör möjligheten.
Hej och välkomna till Omsorgspodden. En podd för oss som är nyfikna på omsorg, digitalisering och en hel del annat. Med mig, Stina Torell.
Och jag som heter Bjarne Darvall. Och du, Stina, det här är ju inte vilket avsnitt som helst. Det här är ju faktiskt avsnitt nummer 100. Ja. 100 avsnitt av Omsorgspodden. Och du har varit med i precis allihopa.
Jag har varit med i precis i allihopa, det stämmer.
Det, ja. Hur började detta? När började det för det första?
Ja, men det började ju som en idé hösten 2017. Och då var det jag och en dåvarande kollega som... Ja, men det är klart Pulsen måste ha en podd. Det är det enda nu liksom. Nu måste vi titta på detta. Och en idé blev ju verklighet, så vi släppte vårt första avsnitt februari 2018.
Du, nu är det ju kanske som att välja vilket av ens barn som är ens favoritbarn, men har du något poddavsnitt eller någon gäst som du minns extra mycket under de här första 100 avsnitten som du vill välja ut? Går
Oj.
Det?
Går det? Nej, men alla gäster är unika och det har varit superintressanta samtal med alla. Men det är klart att det har varit jätteroligt att podda med Sveriges äldreminister Anna Tenje.
Just det. Hon har varit med inte bara en utan två gånger dessutom.
Precis, stämmer.
Och nu är det ju avsnitt nummer 100. Så att om vi ska ha en speciell gäst för att det är just avsnitt 100 så har vi valt... En person som kanske är ny för de som lyssnar på den här podden men absolut inte okänd för oss. Välkommen till Omsorgspodden, Jonas Bartholdsson.
Tack så jättemycket. Vad roligt att vara här.
Jättekul att du är med till det här avsnittet.
Verkligen.
För du är ju vd för Pulsen Group och därmed där också Pulsen Omsorg ingår. Jag tänkte, kan inte du berätta lite grann om dig själv för de som inte känner dig?
Jag är som sagt andra generationen utav familjen Bartholdsson. Jag tog över koncernen för 7 år sedan och trivs otroligt bra med koncernen och det arbete som vi gör. Jag tycker att det här med att vi har startat en podd och att vi kan ha 100 avsnitt är fantastiskt. Visar precis på det som jag tycker vi ska stå för. Det vill säga att vi är tidigt på saker, vi är innovativa. Och vi realiserar det vi tänker. Så att det ska vara korta beslutsvägar i vår koncern. Och det här är ett bra exempel på det.
Det var ju din pappa Viga som startade Pulsen 1964. Sveriges första IT-bolag. Och nu, 85 år gammal, så är han fortfarande på kontoret. Så gott som varje dag tillsammans med mamma Katarina. Berätta om det.
Ja, det är klart att det är ju en fantastisk del i att kunna, i mitt fall, vara i Borås 3 dagar i veckan, att kunna träffa mina föräldrar. Det är ju också en fantastisk symbol för att vi är ett familjeföretag, att de facto pappa och mamma är på kontoret måndag till torsdag varje vecka. Och vi pratar verkligen varje vecka. Och jag vet att det betyder jättemycket för dem också. Det är klart, med åldern så... blir ju tillvaron annorlunda och jag tror att det är mycket det som förändrar runt omkring som påverkar en. Men här påverkas ju inte så mycket. Här har det varit väldigt mycket samma. Mm. Möjligt att de då har lite, eller de har andra roller idag. Men de facto att gå till kontoret varje dag är ju väldigt mycket en rutin och ett sammanhang och en samhörighet. Och jag tror att för... Våra medarbetare, lika gärna som för dem, så är det trevliga stunder.
Absolut. Pulsen Group omsätter 4 miljarder, drygt 2000 medarbetare i Norden. Många branscher, IT, IT-drift, hustillverkning, med hjältevadshus. Vi har mat, vin, regnkläder för yrkesfiskare. För att nämna några exempel.
Jag vet vart du ska komma nu.
Ja, varför har det blivit så?
Nej, men jag tror att det är resultatet av att det finns ett inneboende entreprenörskap i familjen och i verksamheten och att man ser möjligheter på många olika arenor. Jag tror också att det är ett resultat av de nätverk vi sitter i där man har blivit presenterad och haft möjlighet att göra olika affärer. Och jag tror också att det är en del av vår ägarmodell, att vi är attraktiva för många olika företag, lite oberoende på branscher, mer utifrån vilken typ av ägare man vill ha. Mm. Jag tror att familjeföretag har någonting speciellt som inte är samma som exempelvis att vara noterad, vilket vi har varit i historien. Så vi vet lite hur det är att vara noterad. Det har sina fördelar med vissa typer av verksamheter, men jag tror att vi har något annat att erbjuda.
Och under ganska många år har Pulsen ägt och drivit Pulsen Omsorg. Kan du berätta lite grann om hur det började? Hur länge sedan var det?
Jag vet att det började ungefär för 30 år sedan. Och att det var ett system som jag tror faktiskt att vi tog över. Om det var av Borås kommun så började det med att det här var ingenting för en kommun att jobba med, och det gick att göra mycket mer med det. Och från det så tror jag att där väcktes en idé internt om att det här borde vi kunna göra. Och sen så klart att då skalade man från en kommun till två, till fyra, till sex och så vidare. Och man ska säga att på den tiden, då tror jag att då hade Pulsen ett antal mer specifika vertikala IT-system inom bibliotek och inom en del andra områden, och som man skulle kunna beteckna som idag då hade varit ett form av SaaS-bolag. Mm. Sen har en del av dem, där har vi konkurrerats ut i något fall, och vi har kanske sålt något vidare, och i det här fallet så tycker vi att det har varit ett av våra finare bolag, ett av våra viktigare områden, och där har vi som sagt då en väldigt lång historia, och vi tycker att det är både en fin verksamhet och en rolig verksamhet, och det går att göra väldigt, väldigt mycket här. Det har ju hänt mycket under de här åren, och vi har investerat väldigt mycket också, ska jag säga.
Ja, precis. Det kräver ju sina investeringar att utveckla och fortsätta utveckla den här typen av system framåt. Det kanske är ett beslut som andra skulle dra sig för att fatta.
Nej, men jag tror att marknaden för Pulsen Omsorg är ju i sin tradition, om man utgår från vad det har varit historiskt, så är det ju ett par större spelare som har dominerat den marknaden. Och jag tror att vi har väl sett den senaste tiden sen i alla fall jag kom in, och vi har liksom jobbat väldigt mycket med den strategiska agendan. Vi har jobbat väldigt mycket med vår tekniska plattform för att bli så moderna som möjligt i vår arkitektur. För det har vi också sett för flera år sedan, att det kommer vara helt avgörande att kunna skala och lägga till. Och vi hade ju hela tiden den här modellen av best of breed, att vi jobbade med många av de bästa leverantörerna och sen satt vi med kärnan. Men sen insåg vi för ett antal år sedan att det var lite i några upphandlingar där vi hade lite utmaningar med några av de leverantörerna vi jobbade ihop med. Så insåg vi att vi behöver integrera en större del av affären. Eller rätt sagt modularisera en stor del av affären. Så vi skapade mindre system inom ramen för vårt omsorgssystem. Så det har väl varit vår strategi under de senaste åren. Så att det har gjort också då att vi har fått fortsätta att investera. Vi har hittat nya tilläggsmoduler, nya delar av leveransen som vi har valt att utveckla själva. Men också jobbar vi fortfarande med en del partners, så att det är fortfarande ekosystemtanken, men nu står vi för en större del av den själva. Men det gör också att vi har ju upptäckt att det här området är ju angränsande till många delar, eller hur man tittar nu vertikalt, att det är många som berörs av det. Vi har ju dels kommunerna och handläggarna på kommunen, men sen har du ju också utförarna som jobbar i systemet, och ytterst har du ju brukarna som det heter, och sen har du ju medborgarna och de personerna runt omkring brukaren. Så att tittar vi i det ekosystemet så har vi sett att det finns mycket att göra där, och det finns mycket nya saker att göra beroende på att tekniken har kommit längre. Men jag tror också på att efterfrågan från både kommunerna som är, kan man säga, våra kunder, men också från deras, så att säga, kunder, medborgarna, så har det kommit olika krav och önskemål, och det tror jag vi har kunnat, det håller vi på att möta.
Du träffar ju emellanåt våra kunder, kommunerna, på inte minst våra användarträffar och hör deras tankar. Och hur ser du på kommunernas utmaning med framtidens omsorg, och hur kan digitaliseringen vara ett verktyg i det?
Nej, men jag tror ju att kommunerna har ju jättestora utmaningar. Det räcker att slå upp tidningen så läser man ju om liksom massa olika områden där man upplever att tjänst och service och liknande, där tror jag många har högre krav än vad många kommuner klarar av att leverera. Så att den naturliga slutsatsen av det är ju att här behöver man ju göra mer av mindre. Mm. Så man behöver bli effektivare. Så jag skulle tro att i hela digitaliseringen, och där ligger ju i och för sig även en form av liksom medborgerlig önskan eller rätt att jag vill veta mer, jag vill ha mer information. Men så att effektiviseringen hos kommunerna ser jag ju definitivt som en superstark trend. Att man behöver jobba av det skälet med digitalisering, men man behöver också se på tjänster på ett nytt sätt. Mm. Jag tror att man behöver ta till sig teknik och nya liksom, affärsmodeller brukar vi kalla det i näringslivet, men det är ju andra sätt att göra det eller komma till samma sak fast från ett annat håll.
Mm. Du var inne på myndighet, utförare, brukare och anhörig och att det finns mycket att göra där på när det kommer till informationskedjan kopplat till anhöriga. Och vi jobbar ju just nu med en produkt Relate, ett verktyg för brukare och deras anhöriga. Hur ser du på det?
Ja, men jag tycker Relate är just en sådan sak som tangerar definitivt effektiviseringar.
Mm.
Det blir ju en effektivisering från kommunens sida genom att jobba med ett verktyg som Relate. Men jag skulle också vilja lägga till en annan aspekt som kommunen. Det är ju det här med att nå ut och öka kvaliteten. För att det här med att man effektiviserar och i viss mån sänker kostnader eller får mer värde för pengarna. Det är ju också oftast, kan ju vara lika med mer kvalitet för pengarna. Och det tycker jag är en viktig aspekt, att ge information, kommunicera med sina medborgare, ge dem möjligheten via systemstöd att få bort oro, veta vad som händer och det som Relate kan erbjuda. För Relate kopplar ju ihop medborgaren med och brukaren med utförare och liksom är ju verkligen en fantastisk plattform för realtidsuppdateringar. Det ställer krav återigen tillbaka till det här med att hur har vi byggt? Vi har byggt utifrån en väldigt agil och modern plattform och det krävs för att man ska kunna jobba i realtid på det sättet. Men det ger ju också kommunerna en enorm möjlighet till att faktiskt hålla sig borta kan man säga. De ökar kvaliteten, de får medborgarna att känna sig delaktiga och i tidigare informationsloopen.
Mm. Nej, men superkul, och vi ser ju ett stort intresse när det kommer till den här produkten, så det är ju fantastiskt roligt.
Jag vet att du är väldigt intresserad av den kommande tekniken, eller som redan har kommit, nämligen AI, och funderar mycket på hur flera verksamheter som också jobbar med AI på olika sätt, inklusive policyn omsorg. Om du skulle sätta dig i en kommuns sits och tänka på AI och vad det kan göra framåt, vad tänker du då?
Jag tänker att så som jag har angripit utifrån koncernens perspektiv, så har jag varit otroligt noggrann med att alla ska använda AI. För att jag tror att i den första dimensionen har du det individuella perspektivet. Använd så mycket AI som möjligt hos individen. Det är först då man också ser möjligheterna med AI. Så att det skulle vara en sån här första rekommendation till en kommun att okej, men frigör möjligheten och sen får man göra det i ett slutet informationssystem och man får tänka bra struktur på det. Men jag skulle uppmuntra ens anställda, ens medarbetare att använda AI så mycket som möjligt på en individuell plan. Sen är ju nästa dimension, det är hur kan jag använda det i mina funktioner? Och då tänker jag, där jobbar ju vi med Nacka kommun och en del andra just utifrån funktionsperspektivet. Hur kan vi förbättra funktioner? Få använda AI i det interna arbetet. Sen så är det klart att det är ju viktigt att tänka till på hur man också samlar och jobbar med datan. Och där behöver man nog, där är vissa kommuner otroligt långt framme, andra inte det. Vissa företag är långt framme, andra inte. Vi försöker ligga långt framme. Vi jobbar otroligt mycket med, som du sa, AI. Vi pratar AI och vi försöker få in det i våra produkter och de erbjudande tjänster vi har. Och samtidigt så kan man absolut diskutera hur mycket ska man reglera och när blir det så att säga tippar över. Jag personligen tror att vi får bara driva på AI-utvecklingen så snabbt det bara går. Och sen får man ha liksom öra till marken och så får vi efterhand justera. Men jag tror inte att vi ska stoppa och försöka begränsa användningen av AI, utan snarare tvärtom. Bara använda så mycket som möjligt. Och sen kommer nästa frågeställning att komma därefter. För de är oöverblickbara. Vi hade AI Sweden här som visade på en bild, illustration från år 2020, där de hade illustrerat vilka områden som var lite AI-säkrade och vilka områden som var utsatta för AI eller snabbt skulle kunna drabbas av, kan man säga då, eller AI skulle påverka mycket. Och det visade sig, när man tittar på den nu 4 år senare, så var det ju nästan hälften av de som var AI-säkrade som absolut inte var det, utan snarare var de som AI hade verkligen disrupterat. Så att,
ja, om utvecklingen har gått fort så kommer det gå ännu snabbare, och pulsen bildades ju för precis 60 år sedan. Det fanns knappast de här tankarna på agendan.
Ja, men det är lite roligt, jag pratade med pappa häromdagen om att när pulsen startade och när, kan man säga, alltså nu pratar vi 64, när Acer då kunde digitalisera eller börja, kan man säga, datorisera sin verksamhet, så slog det ju först på, kan man säga, de som jobbade med stansning kallades det då, eller skrivmaskin. Så det var ju arbetarna, om man får kalla det så. Men strax därefter, när det handlade om att man kunde automatisera fakturor, och då var det plötsligt tjänstemännen som kan man säga då drabbades av datoriseringen. Så att man kan ju se lite liknande trender, och det var ju väldigt stort då. Det var ju att oj, här kan vi spara, men också jobba annorlunda. Och sen så drabbades det olika kategorier utav arbetare, tjänstemän. Så någonstans så tror jag att det kommer att slå hårt. Jag har lite svårt att överblicka de som kommer ut och inte har samma erfarenhet. För att jag tror att de som sitter på erfarenhet, de kommer att behövas. Oavsett om det är efter att AI har gjort en massa moment, så tror jag att det kommer behövas erfarenhet. Och det har många av dem som har jobbat länge och som... Men de yngre som kommer ut, vad kommer hända där? Där har jag inte riktigt någon bild ännu. Jag tror att de kommer tillföra helt andra saker som man inte ser idag. Men, så att jag tror i grunden, jag är nog optimistisk kring AI totalt sett. Med förändring kommer trygghet. Det pratar jag väldigt mycket om i vår koncern. Förändras vi inte, så är vi utan otryggare. För att då kommer vi att vara mindre viktiga och mindre i framkant. Och jag tror ändå även som kommuner att visst, man har sitt underlag, men över tid så tror jag att man mår bra av att tänka förändring. Och där ställer AI väldigt mycket på ända. Och det kan kännas väldigt hotfullt. Men om man ändå vänder på det där myntet och tittar på det lite mer positivt, så försöker man implementera det så mycket som möjligt, så tror jag att då kommer man att ta bra steg i den takten som kommunen klarar.
Nu när vi har dig här, Jonas, så kan vi ju inte prata om fotboll. Pappa Viga, skyttekung, SM-guld 1961. Hållbarhetssponsor till elitfotboll dam. Varför?
Nej, men vi familjen Bartosson är ju lika med fotboll. Mm. Det stämmer, för vi har även min yngre bror Jön spelade i Superettan och jag spelade i Allsvenskan. Mm. Så att vi har hållit på mycket med fotboll, och jag själv har varit ideell tränare för mina döttrar och så vidare. Så att vi har ett stort engagemang inom fotboll. Så att för oss kändes det naturligt att Elfsborg har etablerat ett framgångsrikt damlag. Men det var så att säga en herrfotbollssponsring. Mm. Vi har varit med dem sedan 90-talet. Så för oss kändes det väldigt naturligt att titta på damfotbollen. Och när vi träffade Elitfotbolldam, som då omfattar Åbos damallsvenskan och Elitettan, så var det en väldigt bra match. Vi delade värderingar, vi ville samma sak, och vi sökte ett sponsorskap, eller ett partnerskap snarare, men via en form av sponsring. Och de efterfrågade verkligen det också. Så att vi har jobbat mycket tillsammans de senaste 3 åren. Vi har
hoppas att det kommer fortsätta för långt framåt. Men det är någonting speciellt med damfotboll. Dels så kommer fler tjejer in i fotbollen idag än vad det gjorde historiskt. Det gör också att variationen på spelare blir mycket större. Det gör att spelet utvecklas mer i linje med hur herrarna har spelat. Så det blir snabbare och mer tekniskt och varierat. Och det märks ju inte minst på tittarsiffror och på intresset för damfotbollen. Så att jag ser ju vårt engagemang som började i en dialog med Elitfotboll Dam över hur kan vi hjälpa varandra, hur kan vi stötta er utveckling. Så ser jag också det som en väldigt kommersiell sponsring och intresse, för att damfotbollen kommer att ha 10 gånger utvecklingen för herrfotbollen. Det är jag helt övertygad om. Jag ser inte en enda tecken på det, men allt från UEFA till återigen titta siffror. Största publikmatcherna förra året var från dammatcher. Så att vi hade en fantastisk avslutning på damallsvenskan i år med Hammarby som vann guldet i Norrköping, men omgången innan mötte de Häcken inför ett fullsatt Tele2. Det var superstämning och det blev en match som var in på snöret som Hammarby vann precis, och sen var det ett mål liksom, målskillnad i slutändan som avgjorde. Så att det var fantastiskt.
Och de orden får avsluta det här 100:e avsnittet av Omsorgspodden. Tack till dig, Jonas Bartholdsson, för att du hade möjlighet att vara med oss idag. Och till er som lyssnar säger vi på återhörande.